Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej allihopa och varmt välkomna till avsnitt 483 av Ångestpodden.
Hej, hej, hej.
Du kom in här som ett yrväder och var förbannad. Och det ja. Tänker jag att vi ska prata om nästa vecka på måndag i Frågan är. För ja. nu rasar ju en ny debatt om att man pratar för mycket om psykisk ohälsa eller att barn och unga gör det.
Det roliga är ju att det är ju inte en ny debatt, för den har ju funnits innan, men nu har man liksom tagit upp den bollen igen. Och det är intressant bara att den alltid sätts igång av män som är typ över 50.
Ja, och som inte jag upplever jobbar så speciellt mycket med barn och unga.
Nej.
Eller som står nära barn- och ungdomspsykiatrin eller annat, som kanske på sin höjd har barn och unga i sin närhet. Men det är intressant, det tycker jag vi pratar om på måndag.
Det ska vi sannolikt göra.
Idag har vi ett sanslöst intressant avsnitt.
Ja, verkligen.
Vi har med oss journalisten Jens Nordqvist. Och jag kan säga, när vi så fick reda på att Jens var aktuell med ännu en bok, och när vi också fick så, ja men han vill gästa Ångestpodden, då blev jag så glad. Jens har under egentligen 1,5 års tid gett ut 3 böcker som skildrar världen efter terrorattentatet i World Trade Center den 11 september 2001.
Ja.
Och den senaste boken som släpptes i måndags heter IS-krigarnas dröm, terror i det nya kalifatet. Det här intresserar ju mig något så oerhört, just för att den här typen av terror är alltså relativt ny, kanske fel ord, det får ni höra i intervjun, men alltså den här våldsamma, extremistiska terrorn som lockar unga killar, och där det nödvändigtvis, alltså det har sin utgång i religionen. Man säger att man gör det i liksom religionens namn. Men
man har ju kidnappat religionen.
Exakt, och att de här sekteristiska rörelserna som det ju blir. Alltså det här är bland det mest intressanta jag vet.
Ja, men jag tycker också det är intressant för att liksom när hela liksom terrorattacken den 11 september skedde, så det är klart att man pratade om det när det precis hade hänt, och jag minns ju ändå från skolan att man pratade om det varje årsdag och så, men då befann vi oss också mitt i historieskrivningen på något sätt, så jag förstår ju på ett sätt att man inte pratade tillräckligt mycket enligt mig om konsekvenserna, för man hade ju inte förstått konsekvenserna.
Nej, men, exakt.
Men som Jens säger, att det här är liksom vårt Palmemord, alltså så här, det finns ett så tydligt före och efter, och det kanske man inte egentligen kan ha kunnat förstå förrän nu.
Nej, men exakt, och hur liksom USA förklarade krig mot terrorismen, och hur det egentligen bara skapade en grogrund för den här extrema terrorismen som vi ser idag i form av då exempelvis IS, som vi kommer att prata om idag.
Ja.
Vi ska inte prata mer, utan vi ska lyssna på experten, det vill säga Jens. Så vi rullar intervjun med Jens Nordqvist.
Varsågoda! Hej Jens, och varmt välkommen till Ångestpodden.
Tusen tack, jättekul att vara med.
Ja, det är kul att ha det här.
Ja, men jag sa ju det till dig Jens nu innan vi satt igång, att jag har levt med dina böcker nu under liksom en månads tid, tror jag. Och jag har verkligen tyckt att de har varit lätta att förstå, men också så oerhört intressanta.
Ja, vad roligt.
Alltså fantastiskt, verkligen.
Tusen tack.
Du ska få berätta för våra lyssnare. Vem är du?
Jag är journalist och författare. Har jobbat som journalist i 25 år. Mm. Bor sedan rätt många år i Skåne.
Nästan våra hemtrakter, vi är från Blekinge.
Ja.
Du hör kanske det.
Min mamma är från Blekinge, från Karlshamn.
Det är ju med!
Oj, från Åryd, från Törneryd.
Nu skojar du. Nej. Min morbror hade hus i Törneryd, spenderat hela barndomen där.
Du vet ju sjön Trehörnan.
Jajamän, Trehörnan känner jag till.
Där hade vi min, nu, det här kommer vi lite från ämnet där, min mamma växte upp på en gård. Precis vid Trehörnan. När man kommer till Trehörnan så finns ett gult hus i svängen.
Du vet vilket hus det är.
Jag vet vilket hus det är. Jag ser ju det här framför mig.
Ja, men som sagt, min morfar byggde det huset, men sen då flyttade hon ju dem där för länge sedan. Ah, så att de har inte varit i familjens ägo. Men vi är där, vi har tagit barnen dit och badat och sådär. Bara för att mamma säger ju att det är världens vackraste väg och Sveriges renaste sjö. Har hon alltid sagt, så jag vet inte om det är sant. Men jag var roligt.
Ja. Men var i Skåne bor du idag?
Jag bor i en litet samhälle som heter Rå, utanför Helsingborg.
Just det.
Och har... jag gjorde några böcker för länge sedan om terrorism också.
Mm.
Och sen nu har jag gått tillbaka till författandet på heltid och har bland annat gjort de här tre böckerna. Och det hela började egentligen med att det var 20 år sedan efter september. Och jag snackade med mina tonårsbarn. Jag har en dotter som fyller 19 och en son som fyller 17. Och andra unga vuxna i min bekantskapskrets. Vad vet ni om den här dagen? Hur tror ni att den har påverkat den värld vi lever i? Hur har den förändrat liksom ert liv?
Mm.
Och när jag började liksom prata med dem och så uppstod tanken på att tänk om man skulle skriva en bok eller kanske tre böcker om vad som ledde fram till den där dagen och vilka konsekvenser det har fått för oss här i både i väst och i öst och i hela världen.
Mm.
För jag ser det här som en slags skotten i Sarajevo, den där höstmorgonen när det här hände i direktsändning inför hela världen.
Mm.
Så förändrades faktiskt världen. Mm. Och det har varit ambitionen att på ett lätt och överskådligt och tillgängligt sätt förhoppningsvis skildra det här. Och jag har haft mina liksom alla samhällsintresserade såklart i åtanke, men lite extra fokus på kanske de som är födda strax omkring millennieskiftet då.
Ja.
För det här är liksom, det här är ert Palmemord eller Kennedymord eller
precis.
Murens fall på något vis, för det har haft en väldigt stor inverkan.
Mm. Ja, men för vi är födda 93, så vi var ju 8 när det skedde.
Ja.
Liksom. Och det, man minns ju det på ett sätt. Alltså.
Men jag skulle ändå inte säga att man pratade speciellt mycket om det alltså i skolan. Det är klart att man tog upp liksom årsdagen när det var det, men man pratade ju inte så mycket om konsekvenserna.
Nej.
Eller
nej.
Så här att det var ju inte ett så tydligt före efter som jag kanske ser på det idag.
Ja.
Men idag är jag också 31.
Ja, men exakt.
Och vi ser ju oftast klaras på historien med lite perspektiv. För då, ingen visste ju riktigt vad som skulle hända då. Det var ju, då var vi ju mitt uppe i det.
Och så hade man kanske man drömde ju inte om att det skulle se ut som det gör idag.
Nej.
Om man säger så. Nej.
Nej.
Men innan vi kommer in på terrorism och dina böcker så ska du få ångest på den frågan. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Då tänker jag på en slags kall, svettig känsla som man, där man inte riktigt liksom är bekväm i sin kropp, tror jag. Jag tänker på spontant.
Mm.
Och en känsla kanske av någon maktlöshet, tror jag.
Mm.
Det var det första som flög upp i huvudet.
Ja, och det är det vi vill ha.
Ja.
Det är det första man liksom... Nej, men som sagt, alltså just den som vi var inne på nu, 11 september 2001, det förändrar hela världen. Men idag så vill vi ju utgå från den sista delen av dina tre böcker, just IS-krigarnas dröm.
Mm.
Och den handlar ju då om Islamiska staten som vi vill fokusera på.
Mm.
Alltså, hur beskriver du Islamiska staten? Vad är det för någonting?
Alltså... På ett sätt så är det liksom den tredje vågen i den här islamistiska terrorismen som blev världsberömd då i samband med 11 september. Det är liksom en konsekvens av det, men det är också en konsekvens av det krig som USA inledde efter september. Den amerikanska presidenten George Bush, han förklarade ju krig mot terrorismen som en hämnd för det här redan samma dag, samma kväll.
Just det. Mm.
Och det kriget ledde ju först till att Al-Qaida i stort sett besegrades. De fick gömma sig. De var inte längre en viktig terrorgrupp.
Nej.
Men sen när man 2 år senare anföll Irak så skapade man en perfekt miljö för islamistisk terrorism att återuppstå. Det fanns en strids, alltså ett land att strida i. Det fanns en motståndsrörelse. Det fanns en ilska runt om i den muslimska världen över hur USA betedde sig i Irak. Så jag tror man måste ha en liten historisk bakgrund till varför de kom upp.
Mm.
Och 2014 så var det en grupp av militanta jihadister i Irak och Syrien som tillsammans med officerare ifrån Saddam Husseins störtade regim som bestämde sig för att nu ska vi på allvar se om vi kan starta den här islamistiska organisationen, driva den effektivt och erövra land.
Ja.
För det var drömmen att ta kontroll över ett geografiskt område och kunna utropa ett kalifat, ett eget land där man skulle visa världen att så här lever vi som verkligen är sanna muslimer.
Mm.
Och det, enligt deras snäva definition så var det väldigt få som levde upp till deras väldigt stränga krav. Så det är det. Sommaren 2014, för 10 år sedan, så helt plötsligt så tar de här svartklädda, jättevåldsamma IS-krigarna makten över ett stort område i Syrien och Irak och säger, nu har vi en islamisk stat. Kom hit och hjälp till.
Mm. Men nu nämnde du här kalifatet. Vad är det?
Ja, men om man säger, det är en gammal liksom, institution som har funnits i flera hundra år och som stängdes ner. Ungefär som att man gav påven sparken. Man la ner kalifatet som då var i Turkiet. Där satt kalifen. Man la ner det och sa att nu ska vi skilja på stat och religion. Och det var en sekulär våg. Man skulle liksom inte ha... Religionen skulle inte ha någonting med politiken att göra, tyckte man. Så man la ner det här kalifatet. Så när Abu Bakr al-Baghdadi, som han hette, utropade sig till ny kalif i det nya kalifatet, så var det många som förstod direkt vad han menade med det. Det är som att säga att nu ska jag bli ny påve. Ja. Så att han tog sig rätten att tala för världens alla muslimer. Han sa att jag är utsänd av Gud att leda er.
Och det bara köpte man direkt. Nej. Är man liksom aldrig kritisk mot
de flesta skrattar ju. Alltså det är en promille av världens muslimer som accepterade honom.
Ja.
Men eftersom det är 1,5 miljard så var det ändå 10 000-tals som åkte dit och ännu fler som kanske sympatiserade. Men man ska veta att det här är liksom en liten fraktion av världens muslimer som köper det här.
Mm. Precis.
Mm.
Så det är väldigt farligt att dra islam i det hela över en kam.
Ja,
och säga att, men det här är liksom det här är den hyperextrema vi dittills hade sett.
Mm.
Och när al-Baghdadi inför sitt skräckkalifat, för det var det verkligen, det var ett dödsrike med tortyr, med stympningar, offentliga avrättningar. Man tog sexslavar, man kastade homosexuella från hustak, man tvingade barn att se på när det var offentliga avrättningar eller till och med delta i morden.
Mm.
Till och med Usama bin Laden och Al-Qaida vid det här laget var han död, men tidigare så hade han protesterat mot kamraterna i Irak när de blev för våldsamma. Han sa att det kommer skrämma bort, det kommer... Alltså, är ni så här våldsamma, de här fruktansvärda filmerna, och ni får inte vara för det kommer alienera, folk kommer inte liksom klara av det.
Så till och med Osama bin Laden tyckte att det här
var för grovt. Ja, då innan han dog 2011. Ja. Men då, för det här är liksom, det här pågick ju ända från 2003, utvecklingen mot det som blev Islamiska staten.
Ja.
Så under de där första åren när Irak var verkligen en humanitär katastrof och ett superkrigshärjat land med svält och död och självmordsbomber och attentat, då tyckte till och med Usama bin Laden att nu har det gått för långt. Det här bevinner inte muslimska hjärtan med att döda andra muslimer på det här grymma, brutala viset.
Exakt. Ja, för alltså, Islamiska staten började ju liksom även döda muslimer då som inte såg på levande och som dem, alltså på det extrema sättet.
Ja. Så att det blir bara färre och färre som dög i deras ögon.
Just
färre
det.
Och färre förtjänar att få leva, färre och färre förtjänar att vara en människa i deras tolkning.
Mm.
Så det blir ju en superfanatism som men samtidigt så var ju IS, Islamiska staten, superskickliga på att skapa en berättelse. Det var därför de var så framgångsrika. De kunde skapa en berättelse som attraherade väldigt många människor.
Och vad var den berättelsen?
Ja, men den berättelsen var kom hit, här får vi ett eget land. Här kan du vara den muslim du vill vara.
Mm.
Här är det ingen som skrattar eller retar dig för att du åker tunnelbana i din heltäckande svarta dräkt eller på spårvagnen. Eller, det är ingen som tvingar dig att vara med på gymnastiken om du inte vill. Alltså, här kan du vara den muslim du vill vara. Och här kan du kämpa för det goda. För det är ju ingen av dem som åkte dit eller som var där som såg på sig själv som ond.
Nej.
De tyckte att de var på Guds sida. De deltog i liksom i kampen mellan gott och ont. Och de såg sig själva som, och blev kallade, de vackraste muslimerna. De vackraste människorna i Guds ögon. Därför att de var beredda att leva som då IS-ledningen påstod att Gud ville.
Mm.
Och var beredda att döda och dö för sin tro. Och det är då det största man kan göra.
Mm.
Men sen hade man ju också en berättelse om att här i kalifatet så kan du ju få massa andra coola grejer.
Mm-hmm.
Du kan få kanske ett hus med din familj. Du kan få strida. Du kan få dejta snygga IS-krigare. Du kan få ta dig så många fruar som du tycker att du vill. Och du kan få makt och vapen och du kan få döda och dö. Och därför gjorde man då en sociala mediestrategi som var väldigt genomtänkt. Där man då skickade ut filmer och bilder på liksom snygga IS-krigare. Poler i öknens motljus i öknen. Ungar som lekte i parkerna. Ja, verkligen så här soft och snyggt och skickligt producerat. Och samtidigt så hade man då filmer på strider. På actionscener som man gjorde som nästan i samma estetik som ett dataspel, Call of Duty eller sånt här, du vet, one person shoot. Så det påminner väldigt mycket av det, för att locka unga personer som kanske har spelat väldigt mycket dataspel. Nu ska du få göra det här i verkligheten, du ska få ett vapen och du kan få göra allt det här, adrenalinkickarna. Och samtidigt som du är den vackraste människan på jorden och du kämpar för Gud och du kan ge tillbaka till kanske till västvärlden som du tycker har liksom sett ner på dig eller där du har levt i ett utanförskap.
Mm.
Så det är ett äventyr som jag tror lockade väldigt många, både unga kvinnor och unga män.
Men vi vet, jag kollade på, just på tal om de här filmerna och så, propagandan, att liksom de här filmerna var ju också väldigt välproducerade. Ja. Alltså jag såg någon dokumentär där det såg liksom ut som att det var producerat i Hollywood. Liksom.
Ja, ja.
Hur hade man råd med det? Alltså var kom pengarna ifrån?
Ja, nej men alltså, de hade ju en enorm krigskassa. För de la ju beslag på oljeproduktionen, de rånade alltså bankerna i de här städerna som de hade intagit eller bara konfiskerade alla pengarna, ägnade sig åt smuggling, kidnappning, man sålde antikviteter och konstföremål och historiskt värdefulla föremål på svarta marknaden. Så de hade jättemycket pengar. Och så var det ju då andra rika sympatisörer i Mellanöstern som skänkte pengar. Så att de hade gott om pengar och så hade de know-how. De visste hur de skulle göra. Jag skriver i boken om unga västerländska tjejer som kommer dit.
Ja.
Och så ser de här medelålders tråkiga gubbarna sitter och försöker liksom, vet, så läsa upp någon fatwa. Så där.
Mm.
Och de bara tycker, men så här kan vi inte göra. Ni måste ju snabba TikTok-aktiga filmer.
Exakt.
Och liksom, kom hit syster, kom hit och var med här. Här är det liksom. Och det gjorde ju killarna också.
Mm.
Skickade ut de här liksom, kom och var med bror. Det här det händer. Det här är liksom jihadi cool blev ett begrepp.
Ah.
Det var cool att vara jihadi. Och jag har pratat med, det finns en predikant i Göteborg som heter Annas Khalifa som har varit väldigt aktiv på nätet och som under många, många år var en av de här främsta rekryterarna och hatpredikanterna. Men sen nu har liksom tagit avstånd och beklagat att han har uppmanat folk att resa till konfliktzoner.
Mm.
Han berättade för mig hur skickligt han lärde sig att utnyttja de här känslorna av utanförskap, att här kan du få liksom verkligen mål och mening i din tillvaro. Tycker du att det är tråkigt och du går här och kanske inte har något jobb, du kanske har åkt dit för någon småkriminalitet, det är stulit hemma, polisen är på dig hela tiden, åk hit.
Mm.
Ja.
Här blir du en hjälte.
Men jag tänker också, enligt IS då så skulle man leva under sharia-lagar. Mm. Vad är det? Alltså, hur beskriver man sharia-lagarna?
Nej, men...
det är ändå ett begrepp man har.
Absolut, absolut. Mm. Och då kan man säga så här att de här kallar ju sig då jihadister. Mm. Eller de var ju EU-jihadister. Och jihad betyder egentligen att man gör en inre kamp för att bli en bättre människa. Okay. Det som vi alla håller på med hela tiden.
Exakt.
Mm. Komma, inte glömma bort att träna och ta hand om sig själv och vara snäll och försöka jobba med sina kanske sämre sidor. Det är liksom det stora i jihad. Men så finns det också ett jihad som innebär att man ska försvara islam. Och vad är det då för islam man ska försvara? Det som islamisterna tycker, det är den islam som användes under de första generationerna efter profeten Mohammeds död. De tre första generationerna brukar man prata om.
Ah.
Det är salafismen, kallas det. Och salafisterna tror på väldigt, väldigt stränga sharia-lagar. Till exempel att om jag stjäl någonting från dig, då kan jag bli av med min hand.
Mm.
Då kan jag offentligt få den avhuggen, till exempel. Eller likadant det här med att om man begår ett otrohetsbrott eller så kan man bli stenad. Så det är liksom det är hårda straff för ganska, vad vi tycker då, oväsentliga brott.
Mm.
Eller liksom inga brott alls. Jag menar att otrogen är ju inte ett brott. Men det blir ju det där.
Mm.
Eller att vara homosexuell.
Just det.
Eller att inte ha liksom heltäckande. Så att sharia-lagarna är liksom ett strängt sätt. Och de här tolkar de på ett ännu strängare sätt. Ja, men det var verkligen super. Och konsekvenserna för de människorna som inte levde upp till de här kraven blev ju, jag menar, döden ofta.
Ja. Mm. Men det tog ju som sagt några år innan IS liksom blev IS efter då terrorattackerna där den 11 september 2001. Men hur ser då kopplingarna ut mellan IS och terrorattacken?
11 september?
Ja.
Nej, men jag skulle säga att Usama bin Laden som gjorde den här, han hade idén om att USA är den bromsklossen som hindrar muslimerna från att gå tillbaka till den här rena formen av islam. Och att vi kan ha sharia-lagar, att vi kan ha fundamentalistiska lagar. Han ville att samhället skulle styras enligt de här sharia-lagarna. Mm. För honom var religion lösningen på politiska problem.
Mm.
Mer islam är liksom tricket, tyckte han. Men USA stoppade det. USA stödjer Israel. USA håller de sekulära tyrannerna i Mellanöstern bakom ryggen bara för att kunna liksom roffa åt sig oljan.
Mm.
Så genom att klippa till USA, en riktig käftsmäll, så skulle man kunna visa muslimer världen över att det går att besegra dem.
Ja.
Och så trodde han att USA, att de har inte Gud på sin sida, de har inte Gud i sitt hjärta, de kommer vika ner sig. Det kommer bli som under Vietnamkriget, att de orkar inte hålla på.
Mm.
Så folket i USA kommer säga, nej men vi skiter i Mellanöstern. Och så kan han då kliva in och ta makten tillsammans med sina gelika. Och sen då när USA klippte till Al-Qaida så hårt, och muslimer inte ställde sig på Usama bin Ladens sida. Även om folk jublade kanske på en gata här och gata där.
Mm.
Så de flesta var ju faktiskt, visade ju empati för USA och för offren. Exakt. Till och med i Iran, ärkefienderna där, mullorna beklagade ju sorgen och fördömde terrorismen. Så USA hade ju ett lysande tillfälle att liksom säga, men vi blev attackerade, men vi står upp för frihet och rättvisa.
Mm.
Istället så kom då den amerikanska hämnden.
Ja.
Och ur den, det kriget mot terrorismen, där man såg bilder på muslimska fångar på Kuba, på Guantanamo, eller bilder på sexförnedrade, nakna irakiska män i fängelserna i Irak. George Bush sa att nu kommer vi och ska skapa liksom fred och demokrati och välstånd i Irak. Nu ska det, liksom bli, nu ska det här bli det bästa landet i Mellanöstern. Och så blev det liksom katastrof.
Ja. Mm.
Och dessutom så, när de här bilderna kom ut på nakna män som leddes i hundkoppel. De tvingades att onanera liksom framför kvinnliga vakter. Alltså det var verkligen så otroligt förnedrande.
Mm.
När de spreds så kunde inte USA upprätthålla bilden av att vi vill er väl.
Nej, exakt.
Och utan då blir det ju väldigt lätt att rekrytera en motståndsrörelse.
Ja. Mm.
Och ur den motståndsrörelsen så växte IS fram.
Mm.
Så att det här var liksom, det har pågått sedan dess.
Mm.
Men så har det gått i olika vågor. Men det var först 2014 som de var tillräckligt välorganiserade, välförberedda, välfinansierade att verkligen erövra en yta stor som Storbritannien och utropa sitt eget land.
Mm.
Och när de hade gjort det så ut på Twitter, ut på YouTube, ut på sociala medier med budskapet, nu har vi gjort det, kom, var med.
Mm,
det här är liksom...
Var med på resan.
Ja, var med på äventyret.
Ja. Ja, just det. För du skriver också det i boken att det liksom upplevs nästan som att IS kommer från ingenstans.
Ja.
Kunde man inte liksom... Alltså, var det inget land någonstans i världen som kunde se det här hända eller förstå det?
Jo, men samtidigt så hade man hade lite så här infiltrerat i smyg. Man trodde väl inte att de här några tusen skulle kunna liksom, knäcka ryggen på den irakiska armén med liksom, med alla, men det var liksom förberett och det var massa självmordsbomber.
Och
man hade försökt vinna många irakiska civila, alltså vinna deras hjärtan och övertyga dem. Så att det är liksom den irakiska armén la benen på ryggen och liksom, bara försvann. Och helt plötsligt så hade de tagit makten. Och man hade ju såklart varnat för det här länge, att islamistisk terrorism men att de skulle liksom lyckas så och att det skulle gå så fort. Bara 100 dagar så hade de gjort sin stora offensiv.
Mm.
Det var det nog väldigt få förståsigpåare som hade kunnat ana.
Men staden Raqqa i Syrien blir ju liksom islamiska statens huvudstad.
Ja.
Varför blev den just det?
Jag tror att man råkade inta den eller man lyckas inta den och sen så var det liksom en lagom stor stad och ja, jag vet faktiskt inte riktigt exakt varför man hade ju den och Mosul var de i Irak, var de stora städerna skulle man kunna säga.
Mm.
Och någonstans ska ju huvudstaden ligga och det blev Raqqa och där försökte man ju då visa världen att man kunde liksom sköta en stat. Man var väldigt så här välorganiserad, hade då liksom men ett kopplingsschema för hur det här landet skulle skötas och men man hade priskontroller, bröd fick inte kosta hur mycket som helst. Det fanns en bostadspolitik där man skulle gynna unga familjer. Det skulle inte vara för dyrt att bo där. Så att det var liksom, det var riggat för att det skulle kunna likna ett riktigt land.
Mm. Ja, för det reagerade ju ändå på att de upplevs ju vara oerhört välorganiserade. Alltså det är ju verkligen liksom... De är förberedda på det här.
De är förberedda på det här. Och sen hade man då upprättat inskrivningskontor vid den turkiska gränsen där då människor som ville ansluta kunde komma. Och där fick man då fylla i ett formulär med liksom blodgrupp och namn, föräldrarnas namn, telefonnummer, hade man körkort, utbildningsnivå och vad visste man om islam? Och väldigt många skrev nästan ingenting. Alltså väldigt grundläggande kunskaper om sin egen tro. Och för de här papperna är beslagtagna och det finns.
Ja, precis.
Och sen fick man också då frågan, vad är du beredd att göra för kalifatet? Är du beredd att strida vid fronten? Är du beredd att spränga dig i luften under ett anfall? Eller är du beredd att åka hem till ditt hemland och begå terrorbrott? Det fick man uppge där.
Mm.
Och sen så, och det var liksom organiserat och sen så kom killarna fick liksom göra någon slags militärtjänstliknande grej och tjejerna som kom dit och skulle gifta sig så fort det bara gick.
Mm. Men kunde man se att även ifall man inte hade så himla bra koll på religionen och sharia-lag och allting vad det innebär, så var man ändå beredd på att göra väldigt mycket?
Ja, det var man.
Då är det, säger ju också väldigt mycket om att det handlar om att bara känna samhörighet och inte så mycket religionen egentligen.
Nej, och sen fanns ju givetvis de också som var djupt, djupt troende som verkligen levde i den här och som visste jättemycket såklart också. Va? Men det är påfallande många som inte hade mer än grundläggande kunskaper.
Det tänker man ju ändå inte.
Nej, jag tänker att alla kan allt.
Ja, liksom. Och är extremt troende från början.
Om man väl åker liksom, till islamiska staten så tänker jag att då har man liksom läst allt man kan komma över. Mm.
Ja, men har verkligen köpt allt religionen säger.
Men om man tänker sig att man kanske har växt upp i en muslimsk familj eller man kanske har konverterat därför att man har muslimska kompisar.
Mm.
Och så vet man vet liksom the basic, man vet liksom hur det är i moskén, man vet hur det är att be, man vet det här. Men man har liksom inte förstått de här politiska kopplingarna och man har inte riktigt förstått islams historia, man vet kanske inte riktigt vem var nu Osama bin Laden och vad var det som hände där. Så är det folk då på nätet som förklarar allt det där för dig med liksom mycket auktoritet. Ja, nej men alltså som sätter in det här i ett sammanhang och säger vi islam, dina föräldrars, ditt hemlands religion dras i smutsen, den kränks med satirteckningar, folk, man spelar på att, jag menar, Sverige gillar inte islam, säger man, och så, trots att vi är ett jätteöppet land där man kan vara, man får vara liksom, man får ju tro vad man vill. Men i deras berättelse, i deras liksom fiske liksom berättelse, hur de ska liksom locka in de här, så blir det en återigen den här berättelsen om gott och ont, och där jag tror det är så. Och sen så när man kommer dit, så tror jag att många reagerar på olika sätt. En del blev så här superfascinerade av striden och livet där. Andra blev då förskräckta och undrar, vad har jag gett mig in på?
Ja, just det.
Liksom. Så det finns då alla liksom reaktioner på hur
ja, hur och välkomna dit.
Ja, man har ju pratat så här om att när man blir martyr, när man gör någonting, så ska man då få sin lön i paradiset. Man ska få 72 oskulder och sådär. Men här gjorde IS liksom gjorde om den berättelsen och lovade liksom sexuell belöning här och nu.
Just det.
Att man skulle då kunna få ta sig fruar, man skulle kunna, men då måste man ju hitta tillräckligt många kvinnor. Så kalifen och IS ledning tittade ut ett litet minoritetsfolk som heter yazidierna, som finns i norra Irak och norra Syrien, och som har funnits länge, deras religion fanns innan islam, och de har genom historien alltid utsatts för folkmord och förtryck och förföljelse, och kalifen bestämde att de här förtjänade inte för att leva. Så att i sommaren här 2014, kort efter att han har utropat sig, så går IS-krigarna till attack mot ett bergsområde som heter Sinjar. Och där mördar de tusentals män och unga pojkar. Och så tar man flickor och kvinnor som slavar, som sexslavar. Som man då ska dela ut till de här IS-krigarna som har kommit från världen för att kämpa. Det är en belöning. Och det finns en fasansfull film som IS själva skickade ut, en rekryteringsfilm. Där det sitter unga killar, sitter liksom och väntar, idag är det utdelning, idag blir påfyllning på sexslavsmarknaden, liksom, hur många kvinnor, jag ska ta två kvinnor, hur många ska du ta, alltså det är så och de berättelserna som de överlevande kvinnorna har berättat är så otroligt fasansfulla, och det är liksom en alltså det, man kan liksom inte förstå det, det är otroligt, otroligt grymt och utstuderat och väldigt, liksom, de är inte värda någonting, de är inte människor i deras ögon, och de gav till och med ut ett frågeformulär, ett fråga-svar-formulär, detta får du göra med din slav, och alltså det är liksom, och så tänker man så att de lever i den här väldigt våldsamma miljön, det är liksom det är krig, det är offentliga avrättningar, det är liksom våldet finns hela tiden där, och sen reagerar omvärlden på det här folkmordet på yazidierna, för de flera tusen, alltså tiotusentals av dem är strandade på det här berget och försöker fly desperat undan IS-krigarna, och till slut så säger omvärlden, vi måste ingripa, så en internationell koalition med jättemånga länder går till attack mot kalifatet. Och det som då händer med de här människorna som har anslutit sig, de syrierna, irakerna och alla utlänningarna som har kommit, det är ju att det blir en försvarsinstinkt. Liksom, vi måste försvara det här.
Mm.
Och många av dem då som har flyttat dit och tycker det här är faktiskt paradiset på jorden.
Mm.
De är ju beredda att göra nästan vad som helst för att skydda kalifatet.
Ja.
Och då är det bland annat en ung kille från Malmö, från Rosengård, som heter Osama Krayem. Han är en av de som har bett sig dit.
Ja.
Och han för detta fotbollsspelare liksom, som har blivit radikaliserad på nätet och sen en dag schappat. Åkte till Turkiet på en charterresa och sen tagit sig över gränsen in i Syrien. Han blir uttagen till en elitstyrka. Han finns med på en av de här fasansfulla avrättningsfilmerna som IS skickade ut, bland annat när man bränner en jordansk stridspilot levande. En fasansfull film.
Mm.
Han är där och han accepterar att tillsammans med andra återvända till Europa för att utföra terrordåd.
Mm.
för att hämnas för attackerna på kalifatet som ett försvar mot de här bombangreppen och alltså kalifatet
det är
i krig.
Allt är bara hela tiden försvarsgrejer.
Ja. Liksom. Ja. Och Usama Krayem och de andra, de använde, det blev ju en enorm flyktingkatastrof 2015.
Exakt. Mm.
Och det är också en anledning till varför jag ville skriva den här boken. Att, jag menar, den här flyktingkatastrofen till stor del beror det på det som hände den där höstmorgonen 2021 i New York. Det är liksom en linje som går.
Exakt.
Ja, det är en så lång historia nu av händelser.
Ja. Ja. Och det gör att en skånsk fotbollsspelare från Rosengård gömmer sig i flyktingvågen som IS har varit med och skapat för att ta sig tillbaka till Europa för att där begå terrorhandlingar. Så han är ju då inblandad indirekt i det stora massakern i Paris 2015 när 130 människor dör, bland annat i Bataclan-konserthallen som säkert många har hört talas om.
Ja.
Och sen är han inblandad i terrordådet i Bryssel året efter i mars 2016 när 32 människor dör, varav två svenskar.
Just det. Och det är väl både på flygplatsen och i tunnelbanan.
Ja, precis, precis.
Men så han tog alltså sig tillbaka till Sverige som en flykting. Alltså
som en flykting. Som han har kommit till en flyktingförläggning i Tyskland. Där väntade IS-kamrater på honom och de andra i en bil. Och så körde de honom till Bryssel. Och där levde de då i en ökänd stadsdel i Bryssel. Där det finns väldigt mycket radikala krafter. Och där levde de och så planerar och utförde de här två terrordåden. Och syftet var ju som sagt att dels att försvara kalifatet men också elda på den här konflikten mellan muslimer och icke-muslimer i väst. Alltså, terrorismen hämtar alltid sin näring ur mänskligt lidande. Ju sämre människor har det, ju mer illa vi far, desto lättare är vi ju att rekrytera.
Mm. Ja, såklart. Mm.
Så därför så vill man ju... Ja, det är liksom, det är ju dödens budskap på något vis. Och Usama Krayem skulle egentligen i planen ha sprängt sig i tunnelbanan han också. Men av olika anledningar så valde han att inte göra det och bli sen gripen. I takt med att kalifatet blir allt mer ansatt och de, liksom, de är liksom reducerade på grund av kriget. Och de kan inte riktigt planera den här typen av stora spektakulära terrordåd.
Nej, ja.
Därför börjar man då på nätet att vända sig till så kallade ensamma vargar.
Mm.
Där man försöker skanna liksom nätet efter svaga individer som inte mår bra. Som man kan då liksom manipulera. Som till exempel Rakhmat Akilov som gjorde det här fruktansvärda dådet på Drottninggatan. Mm. Som satt och hade chattkonversationer med operatörer från IS. Vad ska jag slå till? Ska jag slå till mot de homosexuella, mot judarna? Vad ska jag slå till? Ja, ta en plats där det är mycket folk.
Mm.
Och IS talesperson, han skickar ut en uppmaning i deras, de har en väldigt påkostad nättidning som heter Dabik som var supersnyggt gjord, glossy. De hade även ett kvinnomagasin.
Nej.
Jo, de hade ett kvinnomagasin där du liksom alltså, så skyddar du dig mot hettan, så gör du ett självmordsattentat i sex enkla steg, matrecept, alltså ja men de och jag tror det hette någonting motsvarande den majestätiska kvinnan eller något sånt där. Men liksom gjord av kvinnor för kvinnor. Liksom, med allt
men också, ifrån... här slänger vi in lite självmordstips. Liksom.
Ja, alltså... ja. Alltså, det är liksom, det är så bizarrt som man blir nästan... Liksom...
Ja, man tror. Det är typ svårt att tänka att det är sant.
Ja.
Men den här talespersonen, då, han sa liksom att angrip amerikanen, fransmannen, europeen med allt du har. Har du inte ett skjutvapen, ta en kniv. Har du inte en kniv, ta en sten. Har du inte en sten, ta en lastbil. Har du inte en lastbil så spottar de i ansiktet. Att använd alla tillbudstående medel. Skapa död, skapa lidande. För allt lidande är bra för IS.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Mm. Alltså, var det anledningen till att man gick från att bara liksom slå tillbaka mot USA och att istället då vända sig till hela Europa?
Ja, för bland annat Frankrike var ju väldigt aktiva i kriget mot kalifatet.
Just det.
Och det finns en stor radikaliserad miljö i Frankrike och i Belgien. Det var tacksamt att och det var många av dem som var uttagna i den här IS-elitstyrkan som kom ifrån Frankrike eller från Belgien.
Ja.
Och som då kunde liksom lätt smälta in igen.
Ja.
Och sen då i skydd av de här flyktingströmmarna återvända, bygga upp en terrorcell och sen slå till.
Mm. Ja, vi kommer komma in lite mer på det. Men jag tänker först också, alltså, hur många åkte till Islamiska staten och hur många var svenskar av dem?
Ja, men det är väl ungefär, alltså drygt 5 000 västerlänningar.
Okej.
Okay. Mm. Och så kanske 95 000, alltså man säger kanske 100 000 åkte dit totalt. Mm. Men 5 000 var västerlänningar och ungefär 300 var svenskar.
Okej. Okay. Mm.
Och då var det både till IS och till andra terrorgrupper, ja, i området, men ungefär så många. Mm. Ungefär hälften tror jag återvände levande.
Men kunde man se något gemensamt hos dem, om vi bara pratade om svenskarna som åkte, kunde man se något gemensamt hos dem? Vilka var de liksom?
Ja, men rätt många kom från utanförskapsområden. Och det var ofta så att de kom liksom som i kluster, att det kunde vara liksom ett bostadsområde där man kände varandra, man inspirerade varandra.
Ja.
Nu har liksom Sten har åkt dit och då följer Kalle med. Alltså, ja, alltså så. Jag menar, att man, så att de kom, Göteborg, Stockholm, Gävle, Örebro, Malmö var väl de hubbarna mest som man kom ifrån.
Mm. Ja, men ändå Gävle och Örebro, det är ändå lite mindre.
Ja, ja. Men dock. Men
det blev så.
Ja,
liksom.
Ja,
ja,
liksom
där att, kan det ju nästan sprida sig snabbare i lite mindre städer.
Ja. Och att det var en undersökning som visade att, jag kommer inte ihåg exakt, men det var ett hundratal av de britter som åkte dit hade haft kontakt med endast 6 rekryterare eller personer som hade då hjälpt dem. Så att det var ju en effektiv strategi.
Mm.
Och som svar på frågan där, så utanförskap, rätt många var dömda för någon slags småkriminalitet. Men som sagt, det finns ju undantag. Det var tjejer och killar från liksom helt vanliga, alltså svenska inom citationstecken, framgångsrika familjer också.
Mm.
Som hade blivit så förtrollade av den här berättelsen och den här liksom starka budskapet.
Mm.
Så att, men unga framförallt, jag tror det var 25% kvinnor från Sverige.
Mm. Okay. Mm.
Jag pratade med en kvinna som, hon var inte med i IS, men hon var 16 år i den här våldsamma jihadistiska miljön och gift med en känd terrorist och som en ung tjej från Halland.
Mm.
Liksom ärketyp, men det är så här liksom jätteblond, liksom svenska liksom värderingar, som blev helt insugen, och i 16 år levde hon med sina barn i liksom farliga miljöer och helt trollbunden av den här kampen, tills hon liksom en dag så bara, men det här är ju, stämmer ju inte, det här är inte rätt, vad har jag gjort?
Det är som att vakna upp ur en sekt liksom.
Det är ju en sekt.
Ja, precis.
Det är ju en sekt.
Mm.
Du blir hjärntvättad och det finns ju också det här skuldbeläggande som förekommer i sekter eller i alla kontrollerande relationer. Alltså oavsett om det är liksom en tvåsamhetsrelation, just det här liksom, har han inte rätt även om han slår mig? Alltså, har de inte rätt även om de mördar folk på torget?
Precis.
Vad är det liksom?
Men jag tänker, alltså, de som rekryterade, alltså rekryterarna, fanns de, ja, dels fanns de såklart online och sådär, men fanns de även på plats i Sverige?
Ja. Och de i källarmoskéer, och hemma hos folk, alltså, så kommer det någon och så, ja, nu är han i stan, nu ska han predika, ska vi inte gå dit och lyssna på vad han säger? Och så säger han med liksom, som Anas Khalifa, som var ju superaktiv på nätet, men också som gjorde liksom hembesök eller pratade i moskéer eller i föreningar, han var ju liksom superspråkligt skicklig. Alltså verkligen. Och liksom rolig och använde liksom ortens snack blandat med liksom coola arabiska uttryck och liksom, ja, men så här, en skön lirare liksom. Ja, men, och så är man då, om man är tonåring eller liksom sina unga 20 och söker någonting i livet. Men vad ska jag bli av? Vad liksom, hur ska jag bli stor på något vis? Ja, men här, kolla.
Här får och de säger verkligen att jag kommer fylla mitt syfte här. Ja. Alltså det är klart att det är lockande.
Ja.
Ja.
Och vem vill inte känna att man slåss för det goda?
Ja.
Vi har ju alla växt upp med, liksom, med alla sagor handlar ju om det.
Mm.
Allt vi liksom konsumerar, tv-serier, det är ju det goda mot det onda, det är ju hela tiden det.
Mm.
Och här har du, just du, en chans att göra någonting.
Det är så svårt bara att förstå vad det är man ser som är det goda i att typ bränna upp en pilot levande eller skjuta någon i huvudet eller våldta kvinnor. Alltså...
Men det är klart att det finns ju en process där, en tillvänjningsprocess. Mm. Det är ju ingen, men det börjar ju inte där.
Nej.
Man börjar ju inte knalla runt i öknen och så plötsligt så ser man ett mord, utan det börjar ju med en acceptans, en tillvänjning tror jag, där man får det förklara för sig att vi har inget annat val.
Just det.
Mikael Skråmo, som var en annan känd predikant, också verksam i Göteborg, han och hans fru begav ju sig med sina då 4 barn och sen fick de 3 barn till under tiden i kalifatet. Amanda, som hans fru heter, det finns en jättebra bok som heter Amanda av hennes pappa.
Jag började faktiskt läsa den igår. Den är
jättebra. Och så har det gjort en jättebra film om hur Patricio hämtade hem barnen. Men jag tänkte att jag skulle berätta lite om, hon hade ju då meddelande med sin pappa som är då inte, hon var konvertit.
Mm.
Han är från Chile och Amanda och hans före detta fru eller flickvän hade konverterat.
Mm.
Och helt plötsligt så börjar hon klä sig i heltäckande kläder. Han förstår inte riktigt vad det som händer. Helt plötsligt har hon gift sig med Mikael Skråmo, som är en av de mest kända konvertiterna och mest kända predikanterna på nätet.
Mm.
Och helt plötsligt så befinner de sig i kalifatet i Raqqa.
Mm.
Han är ju sjuk av oro och försöker då... Liksom, hur tänker du? Vad är det som pågår? Jag menar, vad händer med dig och mina barnbarn? Liksom?
Mm, mm.
Hon, ja, men det här är USAs fel. Det är de som angriper oss fel. Vi bara försvarar oss. Det är klart att vi, jag menar, de bombar oss. Vad vill ni att vi ska göra? Det är klart att vi måste slå tillbaka. Så det finns ju ett rättfärdigande av det här.
Ja, jag vet till och med att du skriver, det kanske är utdrag från boken, eller det är ett meddelande efter Parisattackerna, där hon liksom, hon rättfärdigar ju det. Hon tycker att nej, men det finns inget annat alternativ.
Nej, vi är i krig. Och så jag kan verkligen, verkligen rekommendera Patricio Galvez bok och sen filmen då som gjordes efter. Jag ska berätta lite bara om deras öde, för att hon dödas under ett flygattack eller artilleriattack, jag kommer inte exakt ihåg, men hon dör gravid med parets 8:e barn.
Mm.
Kvar är Mikael Skråmo med de 7 jättesmå barnen, alltså spädbarnsåren.
Mm.
Och han har tagit en extra fru. Så att han har 2 fruar. Och nu är det stuvmamman, barnen och Mikael kvar. Och de flyr med de sista liksom, resten av IS till staden Bagrus, där IS till slut faller. Sista liksom, fästet är krossat. Där dör han. Kvar i larmet och kaoset och våldet ser de 7 små barnen med sin stuvmamma.
Herregud.
Alltså de är liksom, jag vet inte om den äldsta är 6 eller 7. Jag vet inte. Men alltså, de är jättesmå. En är i praktiken nyfödd. Och där försvinner de in i de här stora, gigantiska lägren som upprättas där det finns tiotusentals före detta IS-medlemmar. Tusentals barn som lever i tältläger i den syriska öknen utan mat, utan mediciner, hypervåldsam miljö.
Mm.
Och Patricio, liksom en otroligt så här skön rocker från Chile med liksom lite långt hår och med sin stora charm och totalt orädd, så beger han sig till irakiska Kurdistan med syftet att få hem sina barn. Och trots alla byråkrater som sätter fingrar i som försöker stoppa honom, trots liksom vägspärrar, trots allt, så kan inget stoppa honom. Så han lyckas ta sig till Al-Hol-lägret, han lyckas hitta sina barn, han lyckas få hem dem till Sverige och nu lever de i olika svenska familjer. Och den filmen, The Enemy of the Children, Enemy of the Children, den fick en guldbagge.
Precis.
Ja. Så att jag menar, den är liksom, det är en sån här, om man nu söker något ljus i allt det här svarta i de här, för det här, de här tre böckerna är ju svarta. Så är det liksom hur en människa liksom kan trotsa våldet och terrorn och bara göra en kärlekshandling för sina barnbarn.
Ja.
Men du sa ju det nu att liksom, alltså kalifatet då faller till slut. När är det i tid?
Ja,
19,
hur går
det till?
2019.
Vad händer då? Och vad händer med alla liksom som har befunnit sig? Alltså alla IS-krigare?
Alltså det som händer är att från luften anfaller USA och andra då i den internationella koalitionen. Men det är på marken som de kurdiska styrkorna gör, alltså de gör det stora jobbet. Det är de som liksom till slut besegrar IS militärt.
Mm.
Och det finns, jag berättade om de här yazidiska kvinnorna som då hade blivit, alltså flera tusen, kanske 6-7 tusen som hade då försvunnit in i slavmarknaden. Så bildades det då helt kvinnliga militära förband, både med kurdiska peshmerga och med yazidiska förband. Och de anfaller Raqqa med allt hat de har och säger bara, vi ska befria våra systrar, så de anfaller, och en av dem, kurdiska peshmerga kvinnorna, hon spränger sig själv i ett, hon är vi är omringade, och så tar hon granaterna, springer rätt in i med de här IS-krigarna och bara dödar dem allihopa liksom, åt helvete med dem. Hon är nu staty, på en staty i den här, i den här staden Kobane som hon försvarade. Så att IS besegras på marken av kurderna och även de här yazidiska kvinnoförbanden, men också framförallt då av USA och Frankrike och Storbritannien och andra arabstater som blir krigare mot dem. Och då är Baghdadi dödas. Ledaren, kalifen, han dör. Men tankarna lever ju kvar. Och de här flyktinglägren, där sitter ju de här tusentals osorterade. Man, liksom, ja, man vill helst glömma bort dem. Västvärlden vill inte ha hem dem.
Nej.
Och ja.
Så de sitter... Alltså,
det finns tiotusentals kvar i de här lägren. Och det är ju en tickande bomb. Och tänk alla barnen som växer upp där och liksom... undernärda, ingen skolgång, alltså präglad av den här IS-retoriken.
Ja, exakt.
Så att, ja.
Ja, men för trots att liksom IS besegrades så har ju inte terrorn slutat. Nej. Det har ju skett flera terrorattacker. Vi tänker liksom till exempel då på i höstas när 3 svenska fotbollssupportrar blev attackerade och 2 ju dog. Alltså, och han som utförde det dådet hänvisade ju till IS. Hur kan man fortsätta göra det om IS har besegrats?
Jag satt i Bryssel en månad och en dag innan de här 3 svenskarna blir beskjutna och lyssnade på, eller jag satt under sommaren snarare, jag satt under sommaren innan, alltså några veckor innan det här hände och deltog i rättegången, eller liksom bevittnade rättegången i Bryssel mot Usama Krayem och de andra IS-krigarna som då hade åkt fast, de som inte hade sprängt sig i luften. Och sen i augusti så fick de sina livstidsdomar. Och då jag tänkte liksom att ja, men det här är på något vis ett slut i boken, det är slut i min berättelse om IS.
Kan det bli ett slut?
Det var ändå på något vis, de fick sin dom, alla andra var döda, Usama bin Laden är död, al-Baghdadi är död, alla ledarna är döda. De här IS-krigarna, de kommer att sitta resten av sina liv i fängelse. Men då, några veckor senare, några kilometer därifrån så går, som du berättade om, den här IS-sympatisören till angrepp och lägger ut en film där han säger att jag är från Islamiska staten. Mm. Vi hatar ni, er som hatar oss. Och så att kalifatet finns inte längre. Den här staten som de byggde upp och drömde om, den finns inte längre. Men nyligen så inträffade ju terrordåd i Moskva.
Mm. Det var ju också IS.
Det var IS och det var IS i Khorasan som det heter. Och Khorasan är liksom ett gammalt historiskt område som omfattar Afghanistan, Pakistan, Iran, Centralasien.
Mm.
Och de har ju liksom lite grann seglat under radarn och framförallt strid mot talibanrörelsen.
Mm.
Men de har globala ambitioner de också. De vill också, de vill göra ett kalifat fast där i Centralasien.
Okay.
De vet ju om hur effektivt det var när al-Baghdadi gjorde sitt kalifat i Syrien och Irak. Så de vill göra samma trick.
Mm.
Och göra spektakulära terrorråd i väst och i Ryssland. Det är deras sätt att spela med musklerna inför, inför potentiella rekryter. Man måste visa att de är relevanta, att de är starka. Fan, de vågar bege sig till Moskva av alla ställen och angripa Putin av alla. Vad liksom?
Mm.
Hur bold ser inte det, att tänka kanske många?
Ja, precis.
Ja, för hur spår man liksom framtiden för den här typen av terrorism?
Ja, du.
Mm. Om det är att vista i lärda.
Nej. Ja, nej, men det jag tror man kan lära sig, om man nu kan lära sig någonting av den här liksom historien från höstmorgonen 11 september, det är ju att våld ständigt föder våld.
Mm. Mm.
Och att när vi skapar mänskligt lidande på olika sätt så när vi terrororganisationerna. Det är när det kommer bilder på nakna irakiska fångar eller man spär in muslimer i bur på Kuba eller man bryter mot den demokrati som man säger sig försvara. Mm. Och när man liksom, när man gör nya barngenerationer föräldralösa, när man spränger nya hus, när man, det är ur det som terroristerna hämtar sin näring.
Mm.
Så att
hat föder hat.
Ja, mm. Men så är det ju. Det är ju så pass enkelt att det vi sår nu, det får vi skörda sen.
Mm. Precis. Ja, men för du beskriver också en väldigt viktig sak i boken, och det är just att de som har fått betala det högsta priset är liksom oskyldiga muslimer. Ja. Hur menar du då?
Nej, men Usama bin Laden tog sig rätten att tala i deras namn.
Mm.
Oombedd förklarade han krig mot väst. Och vilka var det som dog till exempel när han sprängde två ambassader i Afrika 1998? Vilka är det som har lidit mest av invasionerna i Afghanistan och Irak? Vilka är det som har blivit stigmatiserade och kallats terrorister? Jo, vanliga muslimer som är lika intresserade av våld som vem som helst.
Mm.
Jag menar, de här väckelsekristna i USA med vapen som säger sig vara beredda och döda för Trump. Jag menar, har jag, om jag är kristen, något ansvar för vad de
nej,
gör?
Nej, precis. Nej.
Det är ju, och
nej, eller alla kristna har ju inte ansvar för vad som hände i Knutby. Liksom.
Nej, så är det ju. Precis. Och jag skriver i boken där att, jag menar, 300 svenskar åkte till IS, men alla andra svenska muslimer gjorde ju inte det.
Nej, precis.
Alltså, jag menar, det måste man ju komma ihåg.
Ja, verkligen.
Och att islam är ju en, i grunden, som jag uppfattade, en nådens och kärlekens och toleransens religion.
Mm.
Väldigt mycket. Men det budskapet har ju islamisterna hela tiden försökt tona ner och så lyfta fram. Det är som vi skulle läsa i Gamla testamentet när de hugger varandra kors och
tvärs. Precis, alltså det står alltså,
ju. Men det är en annan tid, det är 2000 år sedan. Ja. Det är liksom,
exakt.
Kom igen.
Det finns tvivelaktigheter även i Bibeln.
Ja, jo, men, nej, men,
det finns det i alla religioner, ja, kanske. Ja. Men,
i alla heliga skrifter, så att, ska jag säga.
Ja, men precis som man utnyttjar mänskligt lidande så utnyttjar man ju då religionen.
Mm. Ja.
Och ja.
Mm. Men sitter det många liksom dömda för terroristbrott i Europa idag?
Ja, men det är fler och fler skulle man kunna säga.
Okay.
Det pågår, jag har pratat med tyska advokater och forskare, det pågår framförallt i Tyskland en rad rättsprocesser och det är flera som har blivit dömda, bland annat för brott mot yazidierna. Så det pågår ett väldigt spännande arbete nu där man försöker hitta yazidiska vittnen och dokumentera det här, alltså, och det här folkmordet och sexslavhandeln. Så att, det var en tysk kvinna som dömdes till flera års fängelse och hennes irakiske man till livstidsfängelse för att de hade tagit en ung kvinna och hennes, jag tror det var 4 eller 6-åriga dotter som slav. Och när lilla flickan råkade kissa på sig, traumatiserad, bestraffades hon genom att hon fick stå ute på innergården i solen med armarna bundna så här tills hon dog. Och då den här tyska kvinnan, en konvertit, riktade då ett vapen mot mammans huvud och sa att om du inte slutar sörja och gråta så skjuter jag dig. Och det då lyckades man, den historien lyckades man liksom utreda och få både kvinnan och mannen dömd. Oh. Och det finns ju tusentals andra sådana här berättelser. Så att i Frankrike, Holland, Belgien, även i Sverige har vi haft då IS-medlemmar som har dömts.
Ja, vi har haft det. Ja. Rakhmat Akilov då såklart.
Ja, men sen har det också varit en kvinna som hon var gift med en högt uppsatt Al-Qaida-medlem och sen reste hon till IS. Hon lät sin 12-åriga dotter bli tvångsgift med en IS-kille från Sverige som dömdes för hundratals våldtäkter mot henne. Hon var 12 år när de gifte sig, till exempel. Och det finns en annan kvinna som är dömd för att hon lät sin son bli barnsoldat. Minderåriga son. Så, och han blev mördad eller dödad i krig. Så att det pågår och det finns de som är dömda för att de har liksom filmat till exempel mord, avrättningar, och sen så har polisen gjort beslagtaget deras telefon
av andra anledningar.
I andra brottsutredning och då hittat.
Okay.
Så det är 2 stycken som till exempel sitter på livstid för att ha för avrättningar som är gjorda i Syrien. Och jag var på en annan rättegång i Blekinge faktiskt. Där en man dömdes för folkrättsbrott för att han hade filmat sig själv och han trampade på döda, alltså han poserade med huvudet på döda kroppar. Och så hade han då lagt ut det i sociala medier och liksom, då trodde ju de att de var liksom oslagbara. Ingen kunde komma åt dem, men sen så när man kommer hem till Sverige igen och så får man då stå till svars för de här bilderna som man skröt med.
Och det är i alla fall bra att man får stå till svars.
Vi
har kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig?
Överlag?
Jag tänker kanske framförallt till att liksom skriva de här böckerna.
Nej, men alltså, jag tror att jag alltid tyckte om att vara en berättande person. Och att försöka förstå själv ett skeende och sen förmedla de känslorna jag får av nyfikenhet eller upprördhet eller stolthet och glädje som med Patricio och hans barnbarn. Att få liksom berätta vidare det är nog det som inspirerar mig, och att det är ett sätt för mig själv att förstå min egen tid. Och sen så efter bästa förmåga försöka förmedla men liksom, där får man vara väldigt ödmjuk. Det här är ju, man kan ju skriva de här böckerna på 1000 olika sätt. Men nu gjorde jag det på det här viset. Och
det blev väldigt bra.
Jens, det ska du veta att det gjorde du jäkligt bra.
Tack.
Tack för att du ville läsa Ångestpodden.
Tusen tack. Jättetrevligt att få vara med. Tack.
Också den här sanslösa, det här sanslösa sammanträffandet med Karlshamn och...
Tönerid. Någonting som drabbar mig väldigt mycket och som jag tyckte var liksom väldigt viktigt när jag läste boken är liksom att de som har fått betala det högsta priset för det här är ju vanliga muslimer. De allra, allra flesta såklart. Jag tycker det är liksom 300 svenskar åkte och krigade för IS. Alla andra muslimer gjorde det inte.
Nej, precis.
Och det är så oerhört viktigt att komma ihåg. Och det är så fruktansvärt att, om jag hade varit muslim eller kristen eller vad jag än hade varit och blivit ihopklumpad med liksom en dödlig terrororganisation. Det är ju helt fruktansvärt. Men också hur vi som samhälle måste bli bättre på att identifierat, men vänta, vilka är de här unga personerna som lockas in i det här? Vad kan man se för mönster?
Jag tror att den ihopklumpningen som många kanske gör eller som man kanske har gjort om man liksom har pratat om IS med stora penseldrag, att man har blandat ihop det då med liksom
islam, precis, och att vara muslim.
Ja, det har också skapat en rädsla för att ens prata om IS eller konsekvenserna av liksom unga män som känner sig utanför i samhället och som liksom köper den här propagandan. Vilket gör att det är väldigt svårt att hjälpa de här männen istället för att låta dem då bara försvinna iväg.
Ja, men precis. Jag vill också tipsa om en bok. Den är skriven av en norsk författare. En av mina absolut bästa journalister, hon heter Åsne Seierstad. Hon skrev bland annat den stora boken om Utøya, eller egentligen om Anders Behring Breivik.
Mm.
Men hon har skrivit en bok som heter Två systrar som kom ut 2016, där man får följa en norsk familj vars två döttrar åker för att ansluta sig till kalifatet och till IS och egentligen pappans kamp för att försöka få hem dem. Den boken, alltså den är otrolig och jag rekommenderar den varmt, Två systrar.
Tack så jättemycket Jens för att du ville gästa Ångestpodden.
Och Jens böcker, den senaste i raden, IS-krigarnas dröm, terror i det nya kalifatet, finns överallt där böcker finns. Men jag tycker också att man ska läsa Al-Qaidas krig och USAs hämnd.
Ja.
För det är ju som en trilogi, men man kan läsa dem fristående.
Det var allt för den här veckan.
Det var allt för den här veckan. På måndag hörs vi angående om man har pratat.
Får vi se hur mycket vi har laddat.
För mycket om psykisk ohälsa.
Ja, ska fundera på den saken till måndag så hörs vi då.
Ha det fint.
Hej då.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.